en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Mitt namn är Olivia Svensson och experterna heter som vanligt Lena Melin och My Råväder. Idag är det dags att langa fram ketchup, senap, rostad lök, kanske räksallad om man är riktigt udda. För vi ska nämligen prata om killen vid grillen, Johan Persson. Hej My och Lena.
Hej.
Jag hoppas att er dag har börjat bättre än för Tidöpartierna. För de fick sig en riktig kalldusch i morse när SCB kom med sin stora partisympatimätning. S rusar framåt och får egen majoritet med V och MP om det skulle varit val idag. De hade inte ens behövt Centern för att regera. Kommentar på det, My.
Jag kan tänka mig att Centerpartiet inte är så glada idag.
Nej, precis. De behövs plötsligt inte, Lena.
Nej, men det behövs snart inget litet parti, för de tre stora lägger beslag på 75% av rösterna i den här mätningen.
Ja, och KD hamnar under spärren, Liberalerna hamnar under spärren. Vem ska vara mest ledsen?
Det ska Ebba Busch vara. Dels för att det, hennes parti var större än Liberalerna i valet, så att de har tappat mer. Och hon har också en mycket mer naturlig arena eftersom hon har de högaktuella energifrågorna på sitt bord jämfört med vad Liberalerna har.
Ska Socialdemokraterna på något sätt vara skadeglada eller varför går de fram så mycket?
Ja, de kommer säkert att vara skadeglada, men de behöver inte givas så himla mycket i onödan, tycker jag. För det här, att de får så här hög siffra, 38%, det beror ju inte på dem själva, utan det beror ju på att motståndet är mycket svagt.
Vi ska snart bege oss till grillkiosken, men först är det dags för ett pitstopp i Luleå. För några veckor sedan efterlyste jag internationell flärd, kommer ni ihåg det? De där besöken som skänker lite glans och glamour åt vårt annars så liksom kanelbulledoftande land. Jag vill ha ministrar och pressisar som trippar på tå, glansiga bilar med flaggor på, mattor som rullas fram och som ett brev på posten landade USA:s utrikesminister Antony Blinken på svensk mark i måndags.
Okay. Most welcome to this press conference and most welcome to Luleå, Secretary Blinken.
Thank you.
Luleå is the place.
Thank you.
Handeln mellan EU och USA drogs ner i ett svart hål när Donald Trump var president igen i USA. Så att nu försöker man reparera det här genom, på olika sätt. Och de här återkommande mötena mellan handelsansvariga, och nu kommer ju Antony Blinken, inte för att han primärt är handelsansvarig utan för att han sen skulle på ett NATO-möte i Oslo. Så att, och skänkte lite glans över tillställningen.
Ja, sannoliken. Det är alltså något som heter Trade and Technology Council, som då är EUs och USAs handels- och teknikråd på något vis. Och då passade man väl på att visa upp olika spännande saker i Luleå.
Men det viktiga är ju att de försöker göra saker, att det är samma standarder på båda sidor om Atlanten, så att man kan handla och använda pryttlarna utan att hålla på att bygga om dem.
Ja, och från Sverige så medverkade ju statsminister Ulf Kristersson, utrikesminister Tobias Billström, utrikeshandelsminister Johan Forssell och då Ebba Busch, energi- och näringsminister. Vem var malligast över att få hänga med Blinken?
Jag tänker att Ebba Busch behöver vara malligast, för att det ingår väl lite i de andras arbetsbeskrivning att förekomma i den här typen av sammanhang.
Hon fick vara en extra hand.
Hon fick ändå vara med.
Alltså, jag tror faktiskt inte att Ulf Kristersson hade behövt vara där, men jag tror han tyckte att det var kul att få träffa
Blinken.
Det
tror jag också. Ja. Det är ju över ett år sedan vi lämnade in vår NATO-ansökan, och nu sa Blinken på någon presskonferens här att ja, men det kanske är dags vid toppmötet i Vilnius i sommar, och så skänkte han lite hopp åt en massa människor. Men ska vi lita på USA:s utrikesminister angående det här?
Han var väl inte så bestämd på att det skulle ske till dess, så jag tror att man ska se det som en from förhoppning från hans sida, och det har det väl varit länge. Det är en from förhoppning från många människors sida. Mm. Inklusive Jens Stoltenberg som alldeles nyss på nytt upprepade denna fromma förhoppning på just det här NATOs informella utrikesministermöte i Oslo.
På tal om saker som hände för ungefär ett år sedan. Den 8 april höll Liberalernas Nyamko Sabuni en pressträff.
Jag ser ännu vägen framför mig. Men jag ser också att det inte längre är jag som ska gå i första ledet.
Minuter senare bara så stod det klart att partiets första vice ordförande, den 53-årige juristen och fyrabarnspappan Johan Persson, elevrådsordföranden från Örebro som överlevde tsunamin, skulle ersätta Nyamko Sabuni på posten och leda L genom en skakig valrörelse.
Är detta val enhälligt?
Ja.
Jag finner Johan Persson enhälligt vald till Liberalernas partiordförande.
Den 26 november valdes Persson formellt till partiledare och nu har det blivit hög tid för den stora utvärderingen. Vi ska grilla killen vid grillen helt enkelt.
Har du chans att bjuda hem en grillkväll med mig där vi snackar lite politik, har lite trevligt. Jag ger mina bästa grilltips, det kan bli en annan korv.
Lena,
ja?
Hur tror du att Johan Persson själv skulle utvärdera sin tid vid Liberalernas roder hittills? Hur många korvar av 5 korvar?
Jag tror han är ganska självkritisk, så jag tror han faktiskt bara skulle ge sig själv 2 korvar.
Och 2 korvar är då godkänt enligt Aftonbladets skala, som egentligen brukar vara plus då, men ja, 2 korvar. Mm. Vad tror du, Mi?
Jag tror att han missunna sig själv lite extra korv. Så jag skulle säga att han ska ge sig själv 4 korvar.
4 korvar? Oj, oj, oj. Ni har tolkat hans, vad ska man säga, hans självuppfattning olika. Ja, intressant. Men fakta på bordet först, om vi tittar på lite reda siffror. Liberalerna dansar ju just nu limbo under 4%-spärren. ...3,3% hade de i den senaste mätningen från Aftonbladet Demoskop. Och 3,4% är i SCBs senaste partisympatiundersökning som kom i morse alltså. Och det här är ju förstås att jämföra dem med 4,6% som de fick i valet i höstas, Lena.
Mm. Och det är ju sämre då. Så att vad Johan Persson har lyckats med är att bibehålla, att Liberalerna bibehåller sin roll som ett riksdagsparti. Och för det fick han ju verkligen kämpa, därför att under Nyamko Sabonis tid så låg ju siffrorna, alltså opinionssiffrorna, runt 2% oftast. Men fortfarande så, de tappade ju valet och nu ligger de under 4% igen i opinionsmätningarna. Så att det krävs ju större insatser från Perssons sida.
Ja, och hans egen förtroendekurva ligger nu någonstans i den nedre regionen. Men folk vill gärna ta en öl med honom. Han kom faktiskt 2 efter Jimmy Åkesson i en mätning om just det här. Vem man helst skulle vilja dricka öl med av partiföreträdarna. Vad säger du om den siffran, My?
Jag tycker att den roligaste siffran på just den där skalan var det att vara 14% av de som hade svarat som inte ville dricka öl med någon av partiledarna.
Ja, det är grovt.
Nej, men faktum är att han har ett större förtroende nu än när han tillträdde. Men mycket blygsamt större. Då var det 15% som hade stort eller mycket stort förtroende för honom och nu är det 19. Men den avhoppade partiledaren, det var bara 12% som hade stort eller mycket stort förtroende samma månad som hon hoppade av.
Ja, och då kommer vi ju in till skillnaden mellan Nyamko Sabuni och Johan Persson. Vilken är den största skillnaden skulle du säga, Lena?
Att hon är ganska otrevlig, han verkar rätt trevlig. Just att, alltså att man skulle...
Som intryck betraktat. Alltså det intrycket man får, menar du?
Ja, och att just det här med att man kanske skulle vilja ta en öl med honom. Man kanske skulle undvika att ta en öl med Nyamko Sabuni.
Jag tror också att de har haft helt olika förutsättningar att leda det här partiet utifrån att hon hade en väldigt turbulent tid när hon ledde partiet och det klarade hon inte riktigt av liksom rent ledarskapsmässigt. Och att folk var trötta på bråk när Johan Persson tog över och de var mer redo att liksom dämpa de här konflikterna. Och sen tror jag också att han är en bättre ledare på det sättet att han har sett till att människor som har varit arga liksom har lugnat ner sig, att de har fått andra saker, andra värden som varit viktiga, till exempel att få sitta i en regering, att få vara en del liksom av makten på ett annat sätt. det handlar ju också om att han nu leder ett parti som är mycket lugnare än på länge. Det är litet, men det är de ju ganska vana vid att vara. Men det är mindre bråk. Och det behöver Liberalerna efter de här åren. För det har varit turbulent, så det har inte handlat så himla mycket om politik. Det har mest handlat om vilken del av partiet har varit i majoritet just då, eftersom det ligger så himla nära den här konflikten mellan hur ska man arbeta med SD eller inte. Att det har varit runt 50% hela tiden i partiet.
Det man kan säga är ju också att Nyamko Sabuni valde bråkets väg. Hon ville ju ändra partiets linje på en mycket känslig punkt för dem. Och det löste ett bråk som pågick i närmare ett års tid. Så att det var ju hon själv som orsakade det här.
Och på det sättet är det väl lite tacksamt för Johan Persson. För den striden behövde han ju inte ta, för den var ju redan avgjord kan man säga. Den vägen var redan vald.
Precis.
Men om vi pratar mer om hans personlighet, därför att ni säger att Nyamko Sabuni då, det var mycket konflikter. Johan Persson har ju verkligen valt den andra sidan. Han har valt det här glada, jovialiska, killen vid grillen. Det har varit mycket snack om hur rolig han är. Men har det varit bra eller dåligt för honom att man har fokuserat på hans, vad ska man säga, att han är så där happy-go-lucky-snubbe? Vad tror ni?
Jag tror att han själv tycker att det har varit bra för honom. Det är ju någonting som han hela tiden accentuerar, att det här med att det ska vara skämt, det ska vara kul. Jag menar ju att det finns ju en annan sida av honom också. När man intervjuar honom så sitter han ju inte och skämtar hela tiden. Så det finns ju klart två sidor av det. Han har ju varit i politiken under väldigt lång tid. Därmed så tycker jag att balansen har varit lite för mycket åt det där skämtsamma hållet. Till exempel det här med att vad kommer man att komma ihåg honom för? Kommer man komma ihåg honom för att han är killen grillen eller det som gav liksom uttrycket gråtrunka ett ansikte? Eller kommer man komma ihåg honom för den typen av politik som Liberalerna driver? Man säger att de driver liksom skolfrågan jättehårt nu. Hur kommer skolan att förändras på något sätt? Vad kommer de att driva för policies? Alltså allt det drunknar ju i att man bara pratar om vilken härlig kille han är. Och det visade sig i deras valutvärdering också. Att det tycker inte alla väljare om, kvinnor till exempel. Tycker inte att det är den sköna snubben med grillen är någonting som appellerar till dem. Så de har ju ett jättestort arbete nu med att vinna tillbaka den väljargruppen som är högutbildade kvinnor som de annars har varit ganska starka i.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Jag skulle vilja ta upp en viktig sak i sammanhanget, och det är ju att Liberalerna har ju ett problem med att vissa tycker inte om att de har lierat sig med Sverigedemokraterna. Det där har så att säga lyckats tillfälligt, skulle jag tro, begravas. Därför att de är inte utsatta, de är fortfarande liksom glada över att sitta i regering, och en vacker dag så kommer de inte vara så glada av att sitta i regering längre. Den stora Stockholmssektionen tycker det här är urusel lösning. Den stora, ganska stora sektionen i Göteborg tycker det här är en urusel lösning. I Haninge kommun har man löst det hela med att den borgerliga majoriteten där, som består av M, KD och L, de har ett avtal. Sen har Moderaterna ett annat avtal med Sverigedemokraterna. Så att Liberalerna inte ska behöva ha med Sverigedemokraterna att göra. Och den här typen av lösningar är ju jättekostiga. Och naturligtvis kommer det här att flamma upp vilken dag som helst. Vi bara väntar på det.
Ja, för det som har definierat Liberalernas väg framåt de senaste åren är ju samarbetet med Sverigedemokraterna, som ju också finns nedpräntat på papper i Tidöavtalet. Men vad betyder det vägvalet för deras liksom ideologiska kompass då, framåt?
Nej, men det är ju det som är problemet, tycker de som är emot det här. Medan de andra väljer att svälja det, de som tycker att det här samarbetet med Sverigedemokraterna är okej, de väljer att svälja det därför att de använder sig av det, nämligen väldigt viktiga politiken, nämligen matematik. Och då kommer de fram till att de kommer att sitta på avbytarbänken i all evighet om de inte lierar sig med Sverigedemokraterna så länge det parlamentariska läget ser ut som det gör just nu.
Ja, men när det kommer till ideologin så är det så att Liberalerna är ett parti som är väldigt malliga kring sin ideologi och menar att den finns med i deras politik på ett helt annat sätt än de andra partiernas politik. Att de är inte lika pragmatiska utifrån det. Men nu har de kommit till en punkt där de ändå har förhandlat bort det, för att de här frihetliga idéerna som Liberalerna står för, de står ju inte Sverigedemokraterna för. Alltså Sverigedemokraterna är ju tvärtom ett parti där man tycker att liksom staten och den politiska makten ska styra saker med ganska hård hand. Man tycker att man ska styra kultur, man tycker att man ska styra konst, man tycker att man ska styra liksom hur man pratar i samhället på olika sätt. Man vill liksom skapa en samhällsgemenskap genom en ganska hård politisk styrning. Och det är liksom tvärt emot den liberala ideologin som menar att individen själva ska bestämma vad som är rätt för dig. Och det här tror jag att vi verkligen inte har sett slutet på. Att det kommer att komma flera punkter under den här mandatperioden där det blir ett stort problem. Och som det ser ut nu så blir det ett problem för Liberalerna. För det ser ut som, om vi ser det som har hänt de senaste halvåret, att det är de som backar. Och det är Sverigedemokraterna som får igenom sin politik. Och i längden...
Men de backar ju också. Väljarstödet minskar ju.
Ja, men de backar i de politiska frågorna. Ja. Och jag tror precis som Lena säger att till slut så kommer det ju, när det närmar sig nästa val, så kommer det finnas den här frihetliga gruppen inom Liberalerna som är väldigt stark. De kommer inte ta det hela vägen till...
Till liksom, att splittra.
Jo, nej, men det är ju Liberalerna inte rädda för. Så att det är ju att lite bråk har de ju aldrig backat från. Så att när det närmar sig nästa val så tror jag precis som Lena att det här kommer, det kommer inte att vara liksom samma lugna... nöjda parti som det är nu.
Men hur fortlöper egentligen samarbetet mellan L och SD då? Det har ju knorrats även från Johan Perssons håll, menar jag.
Jo, men det är ju för att han försöker blidka de här kritiska delarna i partiet och visa att man inte tar de här nederlagen bara rakt av. Alltså att det är ändå ett det är inte ett nedlag, vill han kanske inte beskriva som, men det har ändå varit en politisk diskussion eller en förhandling kring saker och ting, och så har man fått backa för att man måste kompromissa, men att man inte bara gör det bara rakt av och lägger sig i de här politiska frågorna. Men i längden så kommer ju inte det spela någon roll, för när man kommer till en punkt där man börjar kunna rada upp en massa politiska beslut som har tagits som går helt mot deras ideologi, så kommer det ju ändå bli ett problem för dem.
Men finns det någon risk att partiet skulle liksom delas i tu? Det är ju många kända profiler som har lämnat partiet eller visat sitt missnöje. Det har vi ju pratat om, till exempel Cecilia Malmström senast. Den typen av offentliga avståndstagande, finns det någon risk att det blir så sargat parti så att man inte kan hålla ihop det? Är det den typen av kris?
Problemet för dem är väl, alltså för Liberalerna, det främsta problemet är egentligen antingen så har man en ideologi, och som Jan Björklund, den förrförre partiledaren, var mycket bra på att torgföra. Han var, nästan varenda tal han höll var starkt ideologiskt. Eller också så skiter man i ideologin och gör något pragmatiskt. Och det, om man nu ska dra det till dess yttersta kanter, så är det väl det som pågår nu. Och jag tror inte att ett parti i längden mår särskilt bra av att folk inte vet var de har ett parti.
Är Johan Persson inte ideologiskt styrd på något sätt?
Jo, han är också en ideolog. Men han har ju bestämt sig för att i vissa fall så vänder han huvudet bort för att få ett inflytande på det sättet som de har nu, det vill säga sitter i regeringsmakten. Alltså om man skulle uttrycka det betalt, så har de sålt sin själ för att få sitta i regeringen. Jag skulle kanske inte vilja ta det så långt, men för att göra bilden väldigt tydlig så är det liksom åt det hållet de har vänt sig.
Men vad tycker Johan Persson är riktigt, riktigt viktigt då? Igår onsdag då, så höll han ett tal på Järvaveckan där han pratade om skolan. Och vi har ju tidigare i den här podden tagit upp att skolfrågan, som ju varit så viktig för Liberalerna, att den har lite grann ibland försvunnit från deras agenda till förmån för annat. Gjorde han inte rätt då som började prata om skolan här igår?
Han är ju inte ansvarig för skolfrågor, så han kan ju prata om det som han är ansvarig för i regeringen. Men att han tog upp skolan i valrörelsen var ju jättebra. Och han började göra det faktiskt väldigt snabbt efter han hoppade in som ersättare för Nyamko Sabuni. Så tog han ju det halmstrå som Liberalerna har, nämligen skolfrågan. Det är ju den enda fråga som väljarna tycker att de är särskilt bra på.
Därför tycker jag det är lite förvånande att han valde en annan ministerpost istället för att ha en ministerpost där han verkligen kunde profilera sig själv. Och att han istället har flera ministrar i det området som inte märks av lika mycket. Jag tror att han brinner för skolan som en sakpolitisk fråga. Däremot så tycker jag att om man är partiledare så är det väl framför allt partiets vara eller icke-vara som man behöver brinna för. Och precis som vi har pratat om här så handlar det ju liksom om den ideologiska hemvisten. Och han kanske behöver ta tag lite i sin egen portfölj som han ju pratar väldigt lite om. Men dels också om hur partiets väg framåt. Alltså hur ser vägen för Liberalerna ut framåt? Det kan ju inte bara vara här och nu utan det måste finnas en linje också.
Men för en... Vad ska man säga? För en person som tittar in lite utifrån kan det ju framstå som att det inte är många som pratar om skolan överhuvudtaget. Och det var ju ingen jättestor fråga i valrörelsen överhuvudtaget heller. Vore det inte jättebra för Johan Persson att verkligen då fortsätta prata om skolan och driva den frågan så kan de åtminstone särskilja sig lite från de andra?
Men alltså jag tycker, varför ska han göra det? Han har ju två andra ministrar som kan göra det. Han får väl prata, det är ju bra att ha flera bollar i luften som ett parti. Och han har ju en jätteviktig fråga, integration och sysselsättning på sitt bord som minister.
Och hur tycker du det går i hans portfölj då?
Jag tycker det går ganska bra, för jag tycker faktiskt att han pratar ganska ofta om det, fast han har en väldigt konstig formel som han säger varje gång. Vi har 400 000 arbetslösa och 200 000 lediga jobb. Nu är det ju inte 400 000 arbetslösa längre, utan det är typ 327. Så att,
han kan inte räkna.
Han får revidera sin formel.
De får titta över hans talpunkter.
Ja, angående hans talpunkter. Det har pratats väldigt mycket om att Johan Persson har varit svamlig, lite förvirrade meningar hit och dit, inte så tydlig. Jag såg någon gång att Alex Schulman kallade honom för obegriplig. Är det hans stora svaghet skulle ni säga som partiledare? Det var en ledande fråga, men...
Ja, nej, men alltså hans ostringenta sätt att framföra sitt budskap är ju till men för honom. Det som är ett plus är att han verkar godmodig, att han så att säga ändå framträder som en hygglig kille. Men om man skulle skriva ner vad han säger tror jag att det skulle bli en ordmassa av obegripligheter.
Transkribering blir svårt. Mm.
Ja, det har man ju hört om människor som har försökt transkribera hans... uttalanden, att det har varit väldigt svårt att förstå exakt vad de betyder när man läser dem. Det är han ju inte den enda partiledaren som har haft svårt med. Stefan Löfven var ju liksom notoriskt omöjligt att förstå om man skrev ner vad han sa. När han pratade tyckte man kanske att man förstod ungefär vad han sa, men när man skrev ner det så var det liksom omöjligt.
Men är det inte någon som drillar Johan Persson nu då? Känns det inte som att han har blivit lite mer stringent?
Alltså jag måste ju säga att han stod i alla fall för den roligaste repliken i SVTs partiledardebatt för några veckor sedan.
Alltså jag förstår inte det här liksom att en drag queen är liksom, hur osäker kan man vara? Vad tror du ska hända? Vi kan väl gå dit, vad ska hända? Nej, men... vi kan väl gå dit, men vad är problemet att om biblioteket har fått ett anslag och biblioteket bjuder in dem eller så är det två fågelskådare eller vad det kan nu som ska berätta något liksom. Bli inte så himla nervös av
jag
det.
Jag är liksom, inte ett dugg nervös.
Vi kan gå dit ihop.
Det var ändå väldigt skojigt och sånt är ju till fördel för Johan Persson.
Man vinner ju på att vara genuin och det är han ju. Sen så att det ibland kommer ut lite hipp som haps. Alltså en sak som ju händer ofta och med alla som intervjuar Johan Persson, det är ju att folk hör av sig och säger så här: det du har skrivit här, det var inte det han menade.
Hör hans läger av sig menar du?
Ja, precis. Ja. Det tror jag att jag har varit med om. Jag tror att alla jag känner som jobbar med det här har varit med om samma sak. Att de bara, ja han sa så, men han menade egentligen någonting annat. Och det är ju en svaghet. Och det blir ju också jobbigt att jobba runt en person där man alltid måste kontrollera om han har menat det han sa eller om det han sa var det han menade. För att i politiken så är det viktigt att man kan förlita sig på vad människor säger.
Men det här med att han är genuin, Det är ju verkligen på pluskontot.
Det är det verkligen i politiken. Och om man tittar
det är väl
på...
inte jättemånga som ni pratar om här inne som ni säger att de är genuina om ändå.
Nej, alltså när det inte att det får genomslag liksom vid alla tillfällen. De kan ju vara genuina när man träffar dem som människor, men när man intervjuar eller man träffar dem är ju som liksom politiker, så har de en helt annan, ett helt annat sätt att vara. Men med Johan Persson så tänker jag att han har ju en otroligt lång karriär inom det här partiet. Och det här är väl den skillnaden när man liksom kommer in lite från sidan eller är ganska ny eller kommer från liksom en annan del av politiken. Jämfört med när man har varit i rikspolitiken under väldigt många år på många positioner. Alltså han känner ju sitt parti. Och jag tror att delvis är det därför också som det är stor skillnad på honom och Nyamko Sabuni i ledarskap. Hon var, har liksom varit in och ut ur partiet på ett annat sätt. Han har varit här, han känner partiet, han känner människorna, han har varit i olika positioner. Och det gör ju att man blir väldigt trygg och grundad i ett ledarskap. Så att det tror jag också är en av de styrkorna som han har.
Och om man har varit engagerad så länge som han har varit i samma parti och liksom vigt större delen av sin karriär åt det, är det inte extra jobbigt då när det blir den här typen av ändå klyftor inom partiet när det gäller en sån otroligt viktig fråga som vem man ska samarbeta med och vem man ska regera med? Ligger han vaken på nätterna tror ni och funderar på om det här med SD var rätt väg att gå, hur de ska göra framåt, hur brydd är han tror ni kring det här?
Nej, men jag tror att han tänker på det sättet att det här är det beslut som Liberalerna har fattat vid flera olika tillfällen till och med. Och, och han var ju dessutom på den sidan som tyckte att det var ett bra beslut. Så att jag tror absolut inte att han ligger vaken.
Vad ligger han vaken om då? När han vaknar på nätterna, vad tänker han då?
Jag tror inte särskilt mycket, måste jag säga. Jag tror han är en sån som vänder på sig och somnar om.
Vad ska jag grilla imorgon?
Nej, men ja, eller jag bara vänder på mig och somnar om. Kanske inte funderar på någonting överhuvudtaget.
Tror du också det, Emmy?
Jag tror att han är väldigt nöjd för tillfället.
Tror du det?
Mm, det tror jag.
Men man kan väl inte vara nöjd med 3,3%? I så fall bara för att man jämför det med någonting ännu värre. Är det verkligen liksom en bra grogrund?
Exakt, men det är ingen dålig grogrund att jämföra med att det kan vara mycket, mycket sämre. Sen är ju Liberalerna vana vid att ligga lågt i opinionen, så det här är ju inte det här är ingen kalldusch för dem. Och sen vet han ju också om att när det kommer till ett val så får de hjälp att komma in i riksdagen om de skulle ligga på de här låga nivåerna.
Och kan det man verkligen alltid lita på de där stödrösterna? Med?
Ja, men väljarna verkar ju vilja ha de här partierna i riksdagen.
Eller jag tror inte att de vill ha partierna i riksdagen. Jag tror de vill ha en särskild regering och det är därför de stödröstar på ett visst parti. Det, alltså om Liberalerna hade åkt ut ur riksdagen i 2022, då hade det ju varit omöjligt för Ulf Kristersson att bilda regering. Och det är ju så folk tänker. De tänker att vilken omistlig del av svensk politik Liberalerna är. Jag måste lägga min röst på dem.
Men Liberalerna har varit mycket, mycket större. De har ju haft en annan position i svensk politik.
Ja, men det går upp och ner. Och för dem har det gått väldigt mycket ner. Alltså Liberalerna har ju spelat en enormt framträdande och viktig roll för det moderna Sverige. Alltså tillsammans med Socialdemokraterna var det ju de som, så att säga, som lade grunden för det vi har nu. Och så det är inte det att de inte har haft någon historisk uppgift. Tvärtom, men de har ju verkligen spelat en otroligt viktig roll för i vår historia. Men jag tror inte att människor känner att detta vad som hände för 100 år sedan är så viktigt för mig att jag måste lägga min röst på Liberalerna, för de får inte ramla ur riksdagen. Det tror jag ingen tänker. Utom möjligen Jan Björklund.
Men om man har varit stor och viktig för Sverige, som Liberalerna då har varit, säger du. Finns det inte då alltid en längtan tillbaka till storhetstider, till svunna glansdagar? Hur ska de göra för att komma tillbaka?
Men alltså, det fanns en tid när 25% röstade på Centern. Det är så, sånt där händer.
Ja, men nu pratar vi om Liberalerna specifikt. Finns det ingen väg tillbaka? Ska de alltid sitta och skvalpa liksom runt 4%-spärren? Nej,
men
de måste ju ha
det
andra
är väl
planer.
Lite sådär som man brukar säga, att vara liberal i kluven. Och jag tror att det ligger de ju i fatet. Man kan inte både hävda liberala frihetsvärden och sen samarbeta med Sverigedemokraterna. Man måste välja väg, tror jag, om man ska nå väldigt höga siffror.
Och nu har de valt väg, men partiet är sargat på grund av valet.
Ja, så det var fel väg, kan man säga, för om man vill bli stor.
Var det fel väg för att bli stor, My? Håller du med?
Ja, det gör att det inte finns så mycket plats för Liberalerna heller på den här politiska kartan, eftersom de har anpassat sig efter en liksom konservativ strömning i politiken som de inte är en del av egentligen. Så att de behövs ju inte där när de liksom själva ser till att växa just den delen av politiken.
Men vem skulle de annars ha bildat lag med då? Eller skulle de suttit själva bredvid Centern där i mitten?
Men de var ju i lag med det andra laget alldeles innan Nyamko Sabuni ändrade på hennes initiativ. De ändrade inriktning. Alltså de var ju en del av januariavtalet.
Mm. Och hur gick det?
Ja, det gick inte bra, men det berodde i hög grad på henne faktiskt. Hon var inte sålt på det där eftersom hon inte var med och slöt avtalet. Det gjorde hennes företrädare.
Men måste man inte som parti också tänka så här, vi måste värva nya medlemmar, vi måste få liksom in nya spännande profiler, vi måste ha nytt blod. De hade Birgitta Olsson, en extremt stark person.
Och mycket omstridd i sitt parti.
Mycket omstridd i partiet, men en person som syntes och hördes och som, så vitt jag förstod, var ganska populär bland ungdomar. Behöver de inte, ska de inte ut och värva? Ni hör nu hur jag liksom drar efter olika typer av liberala halmstrå.
Det finns ju inget annat parti som är så pikt på att värva kändisar.
Jo, men Martin Malin återigen, ja, var det prata, världens bästa värvning?
Vi kan väl prata om kvaliteten på kändisskap.
Förlåt Martin Malin, men alltså jag menar bara så här, det kanske inte var det dragplåstret som just Liberalerna behövde.
Men är han värvad verkligen? Gick inte han bara med?
Ja, du menar de plockade inte upp honom vid taxistoppet liksom självmant? Nej, men vem skulle de behöva då?
Nej, men jag tror du är inne på fel väg. Ja, man behöver inte värva några speciella personer. Däremot så måste man ju driva en konsekvent politik och göra det under ganska lång tid så att människor känner igen ett parti. För att de flesta människor här i världen håller inte på att tänka på svensk inrikespolitik mer än kanske en halv sekund om dagen. Så att man måste ju nöta. Man får hålla på och jobba på i en riktning och för att etablera ett parti på ett visst sätt. Nu är det ju så att Liberalerna har inte gjort det. De har hållit på och vinglat av vann. Folk vet inte vad de har dem. Om de vill bli stora så behöver de inte värva kändisar. De behöver en partiledare som inte viker från kursen. Och det gör i och för sig inte Johan Persson. Men de behöver också vara uthålliga.
De har ju verkligen gjort allt för att inte vara på det här sättet. Alltså att inte vara stringenta. De har bytt namn. Från Folkpartiet till det obegripliga Liberalerna. De skaffar sig en ny penisliknande logga. Den var i och för sig kul, så det väckte ju debatt kring det. Men det är ju liksom ingenting som...
Den var inte fin. den skapade liksom ingen känsla av... Så
nej,
här,
de bytte logga, de bytte politisk inriktning. De gick med i januariavtalet. De bytte politisk inriktning igen. De har bytt partiledare flera gånger på kort tid. Alltså stringensen finns ju inte här. De gör sitt bästa för att göra det svårt för sig.
Jag tycker vi samlas tillbaka vid grillkiosken nu efter den här resan som vi har gjort i Liberalernas innersta och Johan Perssons innersta. Och då vill jag veta, hur många korvar ger ni Johan Persson efter de här 14 månaderna?
Jag ger dem 2 korvar.
Så också godkänt alltså?
Men godkänt för gott humör.
Mm. Men han får 2 av mig också.
Och varför ska de syssla så mycket med korv? Vad är det? Finns det ingenting annat som man äter?
Jag kan säga att vi spöjer på det här nu eftersom jag har ju haft korv som tema genom hela det här avsnittet. Så är det någonting som Liberalerna kommer att bli ihågkomna för, så är det alltså korven. Hörrni, vi har en födelsedag på gång. Mm. På tisdag 6 juni är det ju 500 år sedan Gustav Vasa kröntes till kung. Och det ska ju firas på olika sätt runt om i landet. Hur ska ni fira?
Jag tror inte jag ska fira alls, för jag tycker faktiskt att det här firandet är lite mjäkigt. Det är väl en jättestor grej. Sveriges moderna historia på något vis tog sin början för 500 år sedan. Och det borde man väl fira rejält, men istället så firar de det typ i Strängnäs.
Men hur hade du velat att det skulle högtidlighållas?
Ja, med fest. på gator och torg.
Gratis champagne.
Ja, gärna. Det har jag verkligen ingen emot. Det har jag aldrig.
Är du nöjd med uppmärksamheten för Sveriges 500-årsjubileum?
Jag brukar inte fira nationaldagen på liksom firande sättet, förutom att det är en trevlig picknick.
Du kör ingen bonad och...
Nej, jag gör inte det. Jag har inte stor fest som Haram Demirok säger att han har varit nationaldagsfirande. Men jag tycker också, jag tycker det är väldigt kul med historia och jag tycker att det är väldigt roligt. Just Vasaätten är ju väldigt spännande ett.
Förutom Demirok då, tror ni att det här med Sverige 500 år kommer på något sätt avspeglas i liksom det politiska samtalet? Är det något parti som är intresserad av att göra det?
Alltså det som jag tycker är intressant är att 500 år plötsligt verkar väldigt nära. 500 år är ju väldigt långt.
Det känns som ingenting.
Ja, men när man tänker att kungen har varit kung, alltså vår nuvarande kung har varit kung en tiondel av den tiden, så tänker jag, fasen, det är inte så långt till 1500-talet som man kan tro.
Väldigt väl tajmat faktiskt att han firar 50 år på tronen det här året också.
Det är väldigt väl tajmat.
Ja, vi har så mycket att fira. Champagne till alla och jag vill tacka för idag, Lena och My.
Tack.
Tack själv.
Tack för att ni lyssnare har lyssnat och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.